Hur har den svenska staten behandlat samerna genom åren och hur ser det ut idag? Veckans avsnitt av magasinet ska handla om samernas rättigheter med anledning av samernas nationaldag som firas nu i veckan. Och med mig för att diskutera det så har jag Åsa Ösbo, historiker på Vardo Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet. Välkommen till magasinet.
Tack.
Ja, när man talar om kolonisering då tänker man kanske flest på kanske framförallt på länder i Asien eller Afrika som flera europeiska länder hade som kolonier på 1800- och 1900-talet. Men du menar att det också finns koloniala aspekter i historien om Sveriges framväxt och då framförallt den svenska statens förhållande till samerna. På vilket sätt då?
Ja, att svenska kungar och beslutsfattare har uppmuntrat till kolonisation av de nordliga områdena, det är ju knappast någon nyhet. Och många tänker kanske att det far iväg mycket naturresurser söderut, men det är lite som kommer tillbaka till Norrland. Och då kanske man ser de här koloniala relationerna mellan en huvudstad som ligger på långt avstånd från den nordliga periferin eller kolonin. Men de här koloniala aspekterna som jag då menar, de ligger också i att när landet Sverige eller riket Sverige byggdes upp, då fanns det många områden som var omstridda kan man säga då. Och de nordliga delarna i synnerhet. Till en början så var ju inte intresset så ingående. Kungarna nöjde sig kanske med att få in skatt. Och få tillgång till pälsverk och efterhand fick man också då, tog man in skatt i kött och fisk till armén. Men när de här rikedomarna, man börjar hitta rikedomar på markerna och i markerna, när det framgår då, det är då som staten utformar en allt mer kolonial politik, alltså en form av kolonialism som då inte bara handlar om kolonisation. Och vi ska också komma ihåg att kolonialism behöver inte se ut som du beskrev här innan, utan olika kolonialmakter har utformat sin unika variant kan man säga. Och det viktigaste det är att det behöver inte ligga ett hav mellan det så kallade moderlandet och kolonin. För det var ju inte självklart att de nordliga delarna av det vi idag kallar Sverige tillhörde Sverige på 1500-talet till exempel.
Och när du pratar om rikedomar då handlar det om olika typer av naturresurser som då Sverige eller kungen ville lägga beslag på.
Ja, och till exempel silver, malm.
Just det. Vi ska gå in mer på det sen. Jag ska också säga att Åsa finns med oss här på Zoom, så skulle det svaja lite med ljudet så beror det på det. Vad skulle du säga att det finns för likheter med kolonisering i andra länder om vi då pratar om kolonisation inom ett land som till exempel om vi tar länder som USA och Nya Zeeland? Vad finns det för likheter där i Sverige?
Ja, alltså det är ju bosättarkoloniala stater, USA och Nya Zeeland, dit kolonisatörer har kommit, bosatt sig, stannat kvar och blivit majoritetsbefolkning på bekostnad av ursprungsbefolkningarna. Och där har man också etablerat ett system som på olika sätt och i olika grad begränsar urfolkens självbestämmande. Och det här kan man ju då dra paralleller till Sverige om vi tittar på de nordligare delarna. Och man skulle väl kunna säga att Aotearoa Nya Zeeland är den nationalstat där urfolket har mest inflytande kan man säga. Så jag ser ju likheterna här, även om då ska man säga det här med att en bosättarkoloni växer fram där bosättarna till slut blir självbestämmande, det har ju så att säga inte hänt för Norrland, om man säger att Norrland har inte blivit ett självständigt land, men inom ramen för Sverige kan man se det som en bosättarkolonial relation.
Du har varit inne på det lite, men om man ska beskriva hyfsat kortfattat men ändå gå igenom lite den här koloniseringen, hur den har sett ut från 1300-talet och fram till idag. Hur skulle du beskriva den?
Ja, vi vet ju ganska lite om 1300-talet, men vi vet ju att Svea kungar, om vi kallar dem så, ville upplåta laxfisken till exempel i de stora älvarna i norr, och att det fanns flera stormän från Mellansverige och söderut som så att säga nappade på det anbudet. Vi vet också att samerna bedrev sina näringar i inlandet och mot norska kusten, och andra finsktalande grupper fanns både i Bottenvikskustområdet och mot inlandet av dagens Norrbotten, och att de här grupperna var involverade i en omfattande handel som bland annat då inkluderade Novgorod i Ryssland. Men på 1500-talet med Gustav Vasa då blir samerna mer tydliga i källmaterialet. Han inskränker ju möjligheten för de här handelsmännen, birkararna då, som hade handel med samerna och tog upp skatt från dem. Han inskränker möjligheten för att de ska kunna handla direkt med samerna. Och så inför han sina egna fogdar istället. Även om birkararna ofta blev fogdar för kronan direkt då istället. Och det var ju för att få så stort utbyte som möjligt till kronan av de här, den här handeln och de här skatterna. Men vid början av 1600-talet, då började hända mer saker. Karl den IX, som var son till Gustav Vasa, han centraliserar all lappmarkshandel till en plats för varje lappmark, en marknadsplats. Och på den platsen skulle man ju då ta upp skatt från samerna, och det skulle också byggas en kyrka på den här platsen. Vi kan se här att det innebär egentligen inte någon egentlig inflyttning till inlandet och till samernas land. Men prästerna de stannade kvar vid kusten, och fogdarna de fortsatte att göra sina sporadiska marknadsbesök till de här platserna. Då. Och här skulle man också hålla ting då när man hade marknad. Och det var en slags rättsskipning då, och det här var väl kanske innan häradsrätterna kom in, men häradsrätterna de etablerade sig i lappmarken på 1630-talet.
Och vad är deras häradsrätter?
Häradsrätten, det är de här lokala tingen eller lokala domstolarna som skötte den lokala rättsskipningen. Så här så hade domstolen nämndemän som då till en början bestod av samer och birkarar, men efterhand då så var det enbart samer som satt i de här nämnderna. Men när då kronan upptäcker att det fanns silver i Nasafjäll 1634, så började det som skulle komma att bli den här svenska bosättarkoloniala politiken, som kännetecknas då av 1673 års lappmarksplakat och efterföljande reglementen då som följer in på 1700-talet.
Och vad är det här för något då?
Ja, det är ju en politik där nybyggarna, man vill ju ha nybyggeskolonisation för att samerna skulle slippa transportera den här malmen bland annat. Men man ville ha liksom en infrastruktur av bofasta i lappmarken. Och då uppmanades nybyggare att sätta bo och odla upp lappmarken mot då privilegierna då, så att säga, att få 15-30 års skattefrihet, men också livslång frihet från knektutskrivning. Och det här, ja, det borde ju varit någonting som skulle ha lockat, men det dröjer ganska länge innan den här kolonisationen blir utbredd. Och till en början så tog man mycket hänsyn till samernas rättigheter och deras skatteland, så att säga, som de hade. Det var deras form av markfördelning som hade växt fram internt inom det samiska samhället. Och det berodde ju på att samerna själva satt i de här nämnderna vid häradsrätterna som såg till att sätta in nybyggare på de här olika platserna. Men efterhand så trängdes ju samerna ut från nämnderna för att det kom mer och mer nybyggare. Så då blir det ju en annan slags sedvänja som tar över. Och vi ska också komma ihåg då att det var många samer som blev nybyggare själva. Och de blev ju ofta assimilerade från en generation till en annan då, till att bli mer en del av en svensktalande allmoge, eller då i vissa delar av Norrbotten en finsktalande allmoge. Och samernas rättigheter, man brukar tala om att de stod på sin höjd när gränsen mellan Norge och Sverige drogs då på 1750-talet. För då lades ett tillägg till traktaten mellan länderna att det uttalades då att samerna fick endast äga land i ett av kungarikerna. Men deras rätt till gränsöverskridande renskötsel, jakt, fiske och handel, den skulle säkras och det skulle de få fortsätta med. Så enligt det här traktatet så ägde alltså samerna sina land på 1750-talet. Men sen mot slutet av 1700-talet ändras den här hanteringen av samernas land. Till exempel när man skulle byta ägare eller ärva från son till son eller till ja, eller far till son eller far till dotter. Så ändrades den här hanteringen. Då kom länsstyrelsen in. Tidigare hade det varit häradsrätterna. Det betydde att man hade en slags äganderätt. Det vi ser idag som en modern äganderätt i sina marker. Men när länsstyrelsen tar över, då betyder det att den här marken tillhör kronan egentligen. Alltså att det handlar om kronans mark. Så här kan man se då, här tog staten i första varvet över marken. Och den andra gången då, när man riktigt cementerar det här, det sker ju under den så kallade avvittringen. Och det var ju en process som påbörjades under 1800-talet. Och det handlade om att enskild egendom, alltså nybyggarnas hemman eller fastigheter, skulle skiljas ut från det som var allmänningar eller kronans marker. Och i den här processen så togs ingen hänsyn till de samiska skattelanden. Samisk rätt hanterades endast så som en möjlighet att man skulle få använda betesmarker på det som staten betraktade som kronans mark. Och parallellt med det här så är ju industrialiseringen som började under 1800-talet, mitten av 1800-talet. Och det är då som renskötande samer i myndigheternas ögon förpassas till att vara landlösa vandrande nomader. Och det här blir också tydligt att de ska flytta på sig från sina marker. De beskrivs som ett utdöende folk, vilket att de behöver beskydd då för att överleva tills dess de går under ungefär. Det är så det beskrivs. Så det här är ju väldigt likt bosättarkoloniala staters hantering av urfolk. Men då för svenskt vidkommande så är ju det här ett oblodigt slagfält kan man säga. Så det är alltså med administrativa drag och strategier som staten tar över marken. Det är med processer och strukturer som sätts igång och införs för att man ska kunna undan för undan skriva bort samerna ur historien som självbestämmande över sina marker. Men det här har ju förts fram protester mot givetvis redan tidigt av bland annat Elsa Laula och Karin Stenberg som har höjt sina röster mot detta.
Men hur mycket handlar det här om synen då på fastboende jordbrukare kontra nomadiska renskötare skulle du säga?
Ja, alltså det har ju sedan 1700-talet så har ju bosättarpolitiken gett förmåner till dem som skulle bli jordbrukare eller som skulle vara jordbrukare. Men i det här nordliga klimatet så var ju det väldigt svårt. Så många av dem som skulle vara nybyggare och jordbrukare, de försörjde sig både på jakt, fiske och även så hade de också skötesrenar i vård hos samer. En sak som skapade en väldigt bra samverkan mellan de här grupperna faktiskt.
Okej, men det var bra. Jag tänkte att det kunde skapa ytterligare konflikter. Men var det
ja, men det gjorde det också. Det är både och. Vi ser ju i domstolarna att efter 1750 så börjar jordbruket prioriteras mer och mer. Och då får det konsekvenser för renskötseln i mer konkurrens om fiskesjöar och på utmarkerna där bönderna satte upp såna här höhässor för att de kunde inte... De hade inte tillräckligt med åkermark in till sitt nybygge. Så då for de ut på utmarkerna, satte upp höhässor som då renarna lockades av. Och renskötarna blev då ersättningsskyldiga när bönderna då egentligen skulle, enligt lag var de skyldiga att sätta upp stängsel kring de här härsorna. För det var ju liksom väldigt långt bort ifrån nybygget. Och det här, den här problematiken, alltså problemen mellan bofasta och renskötare då. Det var ju anledningen till att man under 1880-talet då lagstiftade kring renbetet. Och då var det viktigt också att skilja ut vilka som skulle få ta del av den här rätten att då använda renbete, jakt och fiske på då privatägd mark som då egentligen hade varit samiska skatteland tidigare. Och det är här då som det reproduceras den här uppdelningen av jordbrukare och bofasta och nomader. För det skulle då enligt beslutsfattarna bara vara nomader som hade den här rätten, eller privilegiet som man då också kallade, som en slags bakvänd historieskrivning där renskötseln gavs rättigheter som de inte hade tidigare. Och det är ju fel och belagt av senare forskning. Så renskötare har ansetts vara helnomader trots att skogssamerna till exempel ofta hade mer eller mindre permanenta bostäder och sedermera också jordbruk. Och skogssamerna behandlades av myndigheterna som en slags avart i förhållande till fjällsamerna under sent 1800, tidigt 1900-tal.
Vad är det för skillnad här av skogssamer och fjällsamer?
Ja, det är ju att skogssamerna, de bedriver sin renskötsel nedanför fjällen, om man säger så, i skogsområdet. Och de har också, även om de har en viss nomadism, så har de också väldigt fasta punkter där de då är på olika tider under året då. Så att det är det att de befinner sig under i ett mindre område, så att säga, inte lika långsträckt område som fjällrenskötseln.
Om vi rör oss, ja, förlåt.
Jag tänkte, men om vi ser i renbeteslagen från 1928, så ser man att där stadgas att renskötseln i allmänhet skulle flytta på sig om samhällsutvecklingen krävde det, men att skogsrenskötseln måste flytta sig om fjällrenskötselns utveckling krävde det. Så här skapade staten en söndra och härska regel mellan renskötare, men också gentemot övriga samer som inte ägnade sig åt renskötsel. De fick inte fiska och jaga på sina förfäders marker. Och samer ansågs då periodvis inte kunna göra någonting annat än att just ägna sig åt renskötseln. Så därför inrättades också den här nomadskolan för att hålla de så kallade äkta nomaderna från en liksom förklenande bostadsmiljö som stugor och bäddade sängar, och också från högre utbildning, så att de skulle stanna kvar i renskötseln. Så den tidiga nomadskolans miljö, den var ju med samtiden så, och dagens mått mätt, minst sagt hälsovådliga. Så det här är ju verkligen någonting som har påverkat den här synen på fastboende och nomader.
Och sen då vi kommer fram till 1900-talet, rasbiologi, alltså vad händer då med, när det gäller den svenska statens syn och behandling av samer?
Ja, alltså där, det går ju vidare i de spår som har funnits tidigare i slutet av 1800-talet, de här kulturhierarkiska och rasistiska föreställningarna kring samerna, att de antingen är fast i sitt sätt att leva på, så att de inte, eller att de, alltså det är en skillnad mellan rasism och kulturhierarkiskt, att man ändå kan nå uppåt, men det finns ändå den här skillnaden mellan bra och dåligt, om man säger så, där nomader och jägare befinner sig längst ner på stegen. Och rasbiologin, ja, det är ju en av de värre övergreppen som svenska staten har sanktionerat gentemot samerna.
Precis,
helt klart.
Jag tror säkert att lyssnarna har en lite koll på detta, men om du skulle beskriva det lite kort, vad man gjorde då när det gäller just rasbiologi och samer, vad var det som svenska staten gjorde?
Ja, alltså egentligen är ju inte det mitt expertområde, men det som är tydligt är ju att man använde sig av, ja, alltså tanken var ju det här med rasblandning, att det var någonting dåligt, och så att man gjorde ju undersökningar av svenska folktyper där samerna ingick då som en av de här typerna. Så att man gjorde ju, ska man säga, undersökningar, åkte ut på resor och fotograferade, mätte och jag fotograferade och mätte människor helt enkelt. Och det var ju både samer, tornedalingar och svenskar som man då ansåg hade vissa drag som man ville liksom undersöka, och mot bakgrund av det säga att det här var, de här grupperna måste hållas ifrån varandra på olika sätt. Och här använde man sig ju av nomadskolan för att få tillgång till de yngre generationerna. De var ju också tagna från sina hem och kunde då inte liksom göra någonting annat än att följa lärarens liksom order, om man säger så. Så att, och det här är ju någonting som har visats i till exempel filmen Sameblod. Mm.
Religion, vi har varit inne på det, men hur stor roll har den spelat för den här koloniseringen och behandlingen av samer genom århundradena, kan man säga?
Ja, men det har ju varit ganska tydligt att till och med innan den här bosättningspolitiken började, eller bosättarpolitiken började, så skulle ju kyrkor etableras i Sameland i början på 1600-talet. Samer skulle ju kristnas, och det skulle ju alla i Sverige. Man fick ju inte ha någon avvikande trosbekännelse, så var det ju. Men eftersom samiskan, alltså språket, var en barriär, så satte man ju tidigt igång med skolor och utbildningsinsatser mot samer eller för samer, beroende på hur man ser det. Så att många samiska unga gossar blev ju tagna med tvång till en skola i Lycksele till exempel, och flera av dem blev ju då också tagna till Uppsala för att utbildas till präster eller lärare, för att sen då komma tillbaka och lära ut kristendomen till sitt folk. Och det här är ju det här är ju en väldigt intrikat strategi egentligen, att liksom på något vis ta undan den samiska andligheten med hjälp av samer. Alltså det blir ju väldigt cyniskt på något sätt. Och många samiska religiösa föremål beslagtogs ju i olika processer, och de förstördes, eller så samlades de in och hamnade på museum. Och tack vare det så finns ju sådana här trummor till exempel kvar. Men de hade ju säkert funnits kvar om det inte hade varit förbjudet att använda dem, om man säger så. Så ja, det har spelat en stor roll, religionen. Mm.
Vad skulle du säga är de värsta övergreppen som den svenska staten begått mot samerna?
Ja, även om jag kanske inte är rätt person att yttra mig där, men jag tänker utifrån nutidsperspektivet och utifrån det som jag har läst och hört berättas av samer, så torde det nog vara den här uppdelningen, det som brukar kallas kategoriklyvningen av samer, alltså mellan då renskötande samer och samer som inte ägnar sig åt renskötsel. Att det liksom som har skett genom renbeteslagarna. Och för det skapar en sån splittring inom folket, som visserligen då har en väldigt stor liksom mångfald och diversitet inom sig, men de har ju också många gemensamma kulturella uttryck som är hotade idag, till exempel språken då. Så det är ett stort övergrepp, och också de här rasbiologiska undersökningarna då, givetvis. Och den tidiga nomadskolans miljöer och förhållanden och lägre kunskapsmål är också ett sånt statligt sanktionerat övergrepp. Men jag tänker mer på en sån här kanske mer vardaglig känsla som jag tror att de flesta samer kan känna igen sig i, som också är väldigt statligt sanktionerad om man tänker på vad det kommer ifrån. Att det är ju på ett eller annat sätt ständigt behöva vara orolig för att bli berövad sitt hem eller sin kultur. För det här har ju skett otaliga gånger genom historien, och inte minst i senare tid. För det är ju det vi ser, att den här kolonialismen blir ju tydligare under 1800-talet och sen också 1900-talet. Och vad som har skett är ju tvångsförflyttningar, vattenkraftutbyggnader, avverkningar av skog, gruvetableringar och ja, men all annan markanvändning som har påverkat samer negativt. Nu säger jag ju inte att all annan markanvändning har påverkat samer negativt, men det som har gjort det har ju skapat den här känslan att man vet inte från ett år till ett annat om saker ska kunna vara som de var när man kommer tillbaka eller ja, så.
1977 då så erkände ju staten samerna som urfolk. Hur har det påverkat samernas rättigheter efter det, skulle du säga?
Ja, men det har ju påverkat mycket, eftersom de här det finns ju internationella deklarationer och konventioner som då handlar om urfolk. Och det gäller ju samerna då. När de är erkända som urfolk så gäller ju det samerna. Och det gäller ju då också Sverige i en helt annan grad. Det får en mycket, det får en tyngd helt enkelt, det här internationella deklarationer och så. Men eftersom utvecklingen har gått ganska långsamt och ibland bakåt när det gäller samiska rättigheter. Det har ju varit så här lite att har det tagits ett steg framåt, då har det på ett annat område tagits två steg tillbaka. Och när man tänker på det så kanske det mest är på ett symboliskt plan som det här har fått inverkan. Men de här internationella deklarationerna och konventionerna, de har ju bidragit till att sätta igång processer i Sverige och även påverkat domstolsutslag som nu senast Girjas målet. Och det faktum att saker då händer inom andra länder i Sápmi, det påverkar ju också Sverige och sätter press på Sverige. Så det är ju indirekt kopplat till att staten har erkänt samerna som urfolk, och då måste Sverige också efterleva vad andra stater i Sápmi gör, så att säga.
Du har varit inne på det lite här, men mycket av de här konflikterna mellan svenska staten och samerna har ju handlat om markrättigheter. Hur kan man beskriva det där lite kortfattat?
Ja, från en nutida position så är det ju självbestämmande eller medbestämmande över marken som man kan säga har förvägrats samer som urfolk. Eftersom renskötseln då bedrivs på marker som har väldigt många användare, så har samers och renskötselns rättigheter och rådighet över marken successivt kringskurit, som vi räknar ända från före den första renbeteslagen 1886. Det har kommit till allt fler aktörer som har gjort fler och också av staten mer sanktionerade anspråk på de här markerna än vad då samiska näringar som renskötseln har fått göra eller har fått vara då för staten. Så renskötseln har åsidosatts och osynliggjorts till förmån för jordbruk, gårdsbruk, skogsbruk, industrier, militära anläggningar, jakt, fiske och fritidsändamål och också turism, där samer med renar gärna får ingå som en trevlig kuliss.
I din forskning har du fokuserat då specifikt på vattenkraftsutbyggnad och energiproduktion i Sápmi. Hur har det där kolliderat med samernas intressen?
Ja, alltså, jag brukar ju sällan prata om samernas intressen, för det är inte riktigt på samma sätt med urfolksfrågor som det är med industriers eller företagsintressen eller ens allmänna intressen ibland. Det finns ju en tung rättighetsdel som, och det handlar ju om mänskliga rättigheter till syvende och sist. Och det här blir ofta diskursivt bortskrivet med just användandet av det här ordet intresse.
Aha, diskursivt, det där förstod jag inte riktigt.
Nej, nej, men att man kan skapa ett samtal kring en fråga genom att använda ett lättare begrepp som intresse.
Okej, så vi ska kanske man snarare ska säga rättigheter då? Om det är,
ja,
rätt.
det tror jag.
Okej, men om vi säger det då, hur har det kolliderat med samernas rättigheter och sån här vattenkraftsutbyggnad och energiproduktion i Sápmi?
Ja, det har det ju verkligen gjort, för idag har vi har 51 samebyar i Sverige. Och av dem har ju 34 stycken samebyar minst en sån här verksamhet, vattenkraftverksamhet, inom sina områden. Och vissa samebyar har ganska många, har 10 eller fler anläggningar. Så det här är ju ett inslag som är vanligt, men som man har anpassat sig till. Men nu kommer ju då vindkraftutbyggnaden då, som sätter ännu fler liksom effekter av det här. Kumulativa effekter brukar man ju tala om, sammanlagda effekter. Men vattenkraften byggdes ju ut under 1900-talet med en lag som inte tillgodosåg renskötselns rättigheter. Till exempel så, ja, men boplatser dämdes ju över. De bästa renbetesmarkerna låg ju närmast vattnen, och de dämdes ju över väldigt tidigt i såna här processer och förstördes. Renarnas flyttningsvägar förstördes, och så blev de osäkra, för de gick ju längs med vattendragen eller på vattendragen, och isförhållandena blev ju katastrofala i de här vattnen då. Det blev mycket mindre och sämre betesområden. Det ledde till en fragmentering, kan man säga, av betesmarkerna, en plätt här och en plätt där det tidigare var sammanhållet. Där man kunde flytta på fot med renarna från fjällen till vinterlandet i skogsområdet. Lastbilsflyttar fick man då istället börja med, att flytta renar med lastbil, och det här blev ju dyrt. Andra saker som blev dyra, det var ju att man behövde ha större båtar med båtmotorer i de här stora oregeliga vattenkraftmagasinen. Det fanns saker som bolagen gjorde för att hålla kostnaderna nere för de här utbyggnaderna, och det var ju att man inte röjde uppdämningsområdet. Så träden stod ju kvar på botten, och det skapade ju väldigt stora svårigheter och osäkerheter när man skulle fiska. Näten trasade sönder, man kunde fastna liksom i de här träden som stod kvar på botten. Och när man då ser till ersättningarna, så var ju de låga. Och man fick ju egentligen ingen ersättning för marken, eftersom den ansågs ju tillhöra någon annan. Och ofta var det ju då statens mark som man byggde ut på. Och kampen kring vattenkraften, det ledde ju fram till den första stora rättegången mot staten, alltså samerna mot staten, i Skattefjällsmålet som drevs mellan 1966 och 1981. Och här kan man säga då konstatera att samesidan förlorade, men man gjorde ändå vissa ändringar i rennäringslagen. Bland annat så konstaterades då att renskötselrätten, den är grundad på urminnes hävd. Så att här kan man ju se liksom att den här vattenkraftutbyggnaden, ja, men det skapade så stora svårigheter så att det drev fram den här rättskampen. Det ser vi också på norska sidan med Alta-kampen. Kampen om den här stora vattenkraftutbyggnaden av Altaälven. Som ledde till, ja, att Norge ratificerade ILO 169, en urfolkskonvention som då också ledde till att man etablerade det första sametinget i Sápmi på norsk sida då. Men vi ser ju idag fortfarande att rättigheter förbigås när det gäller vilka som då involveras i utredningar för lagar som gäller energiproduktion eller vattenmiljöer. Men också den här asymmetriska situationen som renskötseln har befunnit sig i tidigare, men befinner sig i fortfarande. För de måste samråda med så många olika markanvändare. Och flera av de här markanvändarna, det är ju inte några små enskilda markägare, utan det är ofta storföretag som har just en hel personalstab som är avlönad som kan göra det här, medan samebyarna kanske får hjälp från sin branschorganisation SSR, men ofta så gör de ju det här på sin fritid.
Det blir så, det är ojämna förhållanden helt enkelt.
Ja.
Annars då, vad skulle du beskriva är de största konflikterna idag?
Ja, men det är väl markanvändning på olika sätt, men i synnerhet i relation då till nyindustrialiseringen eller den så kallade gröna omställningen. Så det finns ju visserligen konflikter när det gäller det kulturella, språk och utbildningsfrågor också, men det här är oftast så kallade mjuka frågor där samerna inte lika ofta utgör ett hot mot majoritetssamhället eller den svenska statens intressen.
Den svenska regeringen har ju tillsatt en sanningskommission som ska granska den politik som svenska staten har fört mot samerna. Vad tror du kommer komma ut av den?
Ja, alltså jag hoppas ju att den då, mot bakgrund av att samiska röster ska kunna vittna om just vilka övergrepp är ju de värsta. Så. Alltså att man ska kunna, mot bakgrund av samiska vittnesmål, kunna leverera starka rekommendationer och förslag som ska kunna komma till rätta med problem och skapa en reell förändring för samer. Men också att man gör utbildningsinsatser, exempelvis från den norska sidans sanningskommission så har man ju föreslagit utbildningsinsatser. Att man gör en integrering av kunskaper om samiska frågor för alla under skolgången, oavsett var man bor någonstans i landet. Och att det här inte bara sker inom historia eller så, utan att det finns en mängd olika ämnen man skulle kunna integrera samisk och minoritetskunskap, skulle jag säga då. De andra minoriteterna måste ju också att man får in kunskap kring det också i undervisningen. Men det råder ju en väldigt utbredd okunskap som då tråkigt nog göder konflikter mellan olika grupper. Så det är det som jag tror, det är de två sakerna som jag hoppas ska komma ut av den.
Är det eller något annat också som du tänker, som om man tänker på de viktigaste åtgärderna för att förbättra samers rättigheter idag? Är det det du nyss var inne på, eller något mer du vill lägga till?
Alltså jag skulle nog understryka att det är resurser till mer självbestämmande och medbestämmande över markerna. För vi ser ju nu att den samiska konsultationsordningen ska träda i kraft från 1 mars i år för kommuner och regioner. Men den har redan varit i kraft gällande statliga myndigheter något år nu då. Men de frågor som ska konsulteras utefter den här konsultationsordningen, det inkluderar inte markfrågor, och man har inte heller den här internationellt sett viktiga principen när det gäller urfolksfrågor om fritt informerat förhandssamtycke. Den kommer inte till sin rätt där heller. Och då har vi fortfarande inte kommit så långt. Men jag tror också att det behövs kunskap om att mänskliga rättigheter inte behöver vara ett hot mot andras rättigheter.
Då får vi säga tack till dig, Åsa Ösbo, historiker på Vardo Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet. Så tack så mycket för att du var med i magasinet.
Ja, men tack.